Vi satsar mera tid på våra barn än någonsin tidigare. Ungarna de skjutsas från hobby till hobby, ibland under en och samma dag. Samtidigt går som sagt många föräldrar med dåligt samvete för att inte räcka till. Ställer dagens föräldrar orimliga krav på sig själva och vilka modeller ger vi våra barn? Det här ska vi diskutera i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Marcus Ekholm. Miriam Kalland, du är professor i småbarnspedagogik. Den här angsten som vi föräldrar känner, är den rimlig?
För det första kan man väl säga att ökad medvetenhet om hur viktiga de här tidiga barnaåren är och hur viktig fostran är överhuvudtaget av barn har ju också ökat. Liksom den här stressen och behovet av att, så att säga, prestera som förälder. Så att på sätt och vis paradoxalt, ju bättre föräldrar önskar vara för sina barn så kan det lätt gå så också att de blir mer stressade. Och i slutändan så kan det gå så att man inte mår så bra i den där familjen.
Blir vi sämre föräldrar genom att stressa mycket?
Vi blir alla sämre på allting när vi stressar. Och också barn mår inte bra av stress. Barn är ju särskilt utsatta för stress så att de har mindre kapacitet att hantera det. Samtidigt ska vi komma ihåg att det finns ju en viss glugg där en viss mått av stress är riktigt bra. Det vill säga att vi är tillräckligt alerta och engagerade. Och så här så att visst, man ska vara vaken och alert. Men att sen när det går över den... Man upplever liksom att den kapacitet man har och de resurser man har inte riktigt räcker till för de krav som ställs. Antingen så att man själv ställer dem eller att man upplever att omgivningen ställer dem. Det är då som den här stressen blir skadlig.
Mm. Charlotte Wielitschko, du jobbar på krisjouren för unga. Ungdomarna, har de motsvarande stressproblem som föräldrarna?
Jag tänker att de som vi träffar, alltså krisjouren för unga då, en så här lågtröskelmottagning för unga som kan vara 12-29. Så jag tänker att det är ju liksom unga och sen är det unga vuxna. Och det som de liksom uppger som orsak till att de kommer till oss är största orsaken är ångest. Och en stor del av den där ångesten är kopplad till prestationer. Och så uppger de också ofta att de är jättestressade och känner sig nedstämda. Så jag tänker att det är liksom, det känns nog som att det allting är del av liksom samma härva.
Mm.
Att de upplever samma
sak. Du som lyssnar till den här sändningen nu mitt på dagen, du kan delta i sändningen via 0611 12 13 och kommentera det som det här sägs här i studion. Om vi fortsätter med den här känslan av otillräcklighet, varför kommer den? Varför känner vi oss otillräckliga? Varför är vi inte tillräckligt bra?
Otillräcklighet kopplas till prestation, precis som du sa här, att om man känner att man måste prestera så då räcker man liksom inte riktigt till. Mm. Och till föräldraskapet hör ju också det att det finns ett arbetsliv som också ställer allt högre och högre krav. Och de där 24 timmarna i dygnet som fanns på 1700-talet och som fanns på 1800-talet, så de har inte ökat i antal alls. Så att om vi hela tiden ska göra mera och bättre och antalet timmar är lika många, så blir det ju onekligen så att det blir för mycket för de flesta. Och till det här hör ju dessutom det att människan behöver ett visst mått av sömn och vila. Om vi nu riktigt tittar på sådana konkreta saker. Och vi vet idag att väldigt många människor, både unga och vuxna och barn, sover för lite. Och när man kopplar ihop sen det här kraven med prestation, med att vara utmattad, så då kommer det in också depression och andra sådana känslor av utbrändhet. Så att jag tycker nog att det här är ett allvarligt problem och hela den här diskussionen borde faktiskt tas på allvar.
Mm. Det här med den tillgängligheten, 24 timmar i dygnet, hur stor stressfaktor är den?
Jag vet inte om det på samma sätt påverkar liksom, klart de unga vuxna som redan är i arbetslivet, så där kan det vara en stor faktor nog att man ska liksom vara tillgänglig för arbetslivet. Men där tänker jag liksom, kanske mer att det är överhuvudtaget en sån känsla av att man måste vara liksom igång hela tiden. Att man måste liksom hela tiden göra någonting. Att jag tänker att många unga upplever kanske liksom att man måste liksom hela tiden vara produktiv och att vila sig kan kännas som att man latar sig. Så det är liksom överhuvudtaget den där liksom, det finns ett sådant liksom upplevt krav att man måste vara liksom hela tiden aktiv. Och så att säga, just som Miriam sa, att det är ju bra att vara liksom alert och engagerad. Och en viss del av stress är ju, kan vara helt bra också. Men just det liksom att om det är hela tiden pågående och om man inte hittar de där stunderna som är då kravlösa och vad man får vila, Så då blir det ju det är liksom en helt omöjlig ekvation.
Mm. Det här, vi vuxna, vilka modeller ger vi barnen? Ger vi dem den här möjligheten att de får slappna av och vila? Eller sitter en del av problemet här?
En del av problemet sitter nog också där att vi ska tänka så här att den barndom barnen har, det är här och nu. Och det är det som de kommer att komma ihåg. Och då kan man kanske som förälder också fundera att vad är det man vill, hurdana minnen vill man ge sina barn? Och när man sen intervjuar barn eller när de får skriva uppsatser om vad som har varit bäst i deras barndom, så är det faktiskt inte de här prestationerna och de här hobbyerna och inte ens de här resorna och inte ens nöjesparkerna som lyser fram. Utan det är de här lugna stunderna när man har fått till exempel lyssna till högläsning eller när man har fått syssla med mamma i köket eller med pappa i köket eller gått och fiska med någon eller gått ut i skogen med en matsäck. Det är ganska sådana lugna, vardagliga situationer som barnen beskriver som de allra bästa minnena från sin barn och ungdom. Så att istället för att prestera så skulle det vara bra om man blåser av spelet och liksom tittar på sin verklighet och funderar att vad är det som egentligen inte fungerar här. Och på sätt och vis bara tänka att hurdan vardag vill jag på riktigt ha? Och vad orkar jag med? Och där är det inte så bra att jämföra. Enda människor, man kan ju titta att oh, de här där har fem barn och det tycks gå lysande för dem och de orkar med allting och de är supereffektiva och orkar vara klassmammor och klasspappor och det ena och det andra. Man behöver inte alls göra det. Var och en har rätt till sitt eget liv och till att definiera sina egna resurser. Ett barn kan vara precis lagom för just den här familjen. Och kanske de definierar att de vill ha en lugn vardag, ett vanligt liv, tid att läsa, tid för sig själva att motionera, tillräckligt med tid för sömn. Det är liksom, det är hemskt viktigt att erkänna sitt liv, så att säga.
Mm. Vad är det som har hänt? För att jag tänker tillbaka på min barndom på 70-talet. Jag hade absolut inga formella hobbyer överhuvudtaget. Mina föräldrar hade minimal koll på var jag fanns någonstans. Vi spelade ishockey med det här grannbarnen. Mina föräldrar engagerade sig inte överhuvudtaget i mig på det sättet. Mina föräldrar fanns hemma och jag kom hemma och åt. Och sen får jag ut igen. Vad är det som har hänt här emellan?
Jag skulle kanske återkoppla till det som jag sa, att den här medvetenheten om hur viktig man är för barn kan paradoxalt svänga sig till någonting negativt när man börjar uppleva att okej, jag måste, alltså musik är viktigt, det måste jag ge, och sen sport är viktigt, barn rör sig för lite, så det måste de få, och sen måste vi ha det här och det här. Att man försöker liksom utveckla sina barn och tänker att de också ska börja prestera, för att då får man liksom en bekräftelse som förälder att de är duktiga och då har jag varit duktig som förälder.
Mm. Är det här dagens unga, är de mindre aktiva än det här min och Miriams generation?
Är de mindre aktiva?
Mindre aktiva.
Alltså det finns ju såklart, kanske på det sättet kan man ju se lite av en polarisering också, att vissa är mindre aktiva, men liksom överlag så tror jag nog att det finns en press på att man ska vara ganska aktiv. Att jag tycker att vi skulle kunna också liksom lite mer hurra för det att människor kan ta det lite lugnare och inte bara se det som ett problem att vara mindre aktiv. Klart att liksom om man sen helt tappar liksom kontakten till att göra någonting alls på fritiden, så det är inte heller bra, men jag tänker liksom att vi är kanske sådär. Vi är liksom som samhälle är vi liksom lite oroliga om någon inte gör så hemskt mycket. Och jag tycker att det borde mera lyftas fram att det är jätteviktigt att också kunna låta bli att göra så hemskt mycket. Att jag upplever nog mera att åtminstone de ungdomar som vi träffar så har nog jättemycket på gång och har mycket hobbyn och har liksom en känsla av att det är det som man ska ha också.
Min fråga var helt enkelt den att är det här dagens barn lika aktiva som gårdagens barn? För att jag behövde inget stöd av mina föräldrar för att hitta på saker. Mm. Men ibland får jag känslan av att barnen idag behöver liksom hjälp med att fylla sina dagar.
Det har gjorts undersökningar över hur vi använder vår vardag som är ganska intressanta att följa med. Och jag skulle säga så här att just det som du nämner, informell aktivitet har säkert minskat. Det vill säga det att man bara springer ut och leker på gården så att säga. Lyckligtvis ser man nog sånt också till exempel nu när det har varit snö i vinter. Så åtminstone på den gård där jag bor så har ungarna varit ute och lekt i snöhögarna. Så att riktigt som på den gamla goda tiden. Men sen den formella aktiviteten har ökat. Så att man kan kanske säga att paradoxalt så för man barn med bil för att sporta en timme eller två. Och sen för man dem med bil hem igen. Mm. Medan tidigare så sprang och cykla barnen och deras aktivitet var mera spontan.
Är det här bra eller dåligt?
No, alltså där är det ju igen på det sättet att jag tänker att inte vet jag om jag heller tycker att det är en bra idé liksom att vi på något sätt liksom lämnar barnen vind för våg. Liksom att det är nog, jag tycker att det är bra att föräldrar engagerar sig och liksom kollar att det finns någonting som är på något sätt meningsfullt för barnen att göra med sin tid. Men att det är att den har blivit ganska schemalagd den där tiden. Liksom just det här som Miriam sa att man, liksom, man har sina hobbyn och man far dit och så är man en timme där och sen ska man tillbaka och sen kanske det är några andra aktiviteter och sånt. Jag menar, det är liksom som kanske den där schemaläggningen som blir lite utmanande, speciellt om det händer för mycket. Men liksom delvis kan den också hjälpa. Att det är ju bra att, liksom, att barn också får en liksom, att de får ha hobbyn och att de får liksom, att de förs till ställen var de kan få liksom kontakta till andra barn och någonting meningsfullt att göra eftersom det då inte händer på samma sätt spontant.
Mm. Ja. Miriam Kallan, den här schemaläggningen, den är ju föräldrarna ansvarig för. Ja. Det är ju vi föräldrar som ser till att barnens dagar blir fullpackade.
Ja, här skulle jag, för det första vill jag kommentera att vi ska inte idealisera forntider därför att då lämnar vi barn ensamma för mycket och det vet man att det inte heller är bra för barn. Och i och med att jag har också varit ordförande för en grupp som tittar på barn på olyckshändelser och dödsfall bland barn så kan jag bara säga att läget är bättre nu än det har varit tidigare. Att det var mycket vanligare att barn förolyckades helt enkelt för att de lämnades vind för våg. Så det ska vi inte ha tillbaka. Men den här schemaläggningen, där ska jag tala om föräldraskapets reglerande funktion. Och det är viktigt att föräldrarna kan ta ansvar för att barnen inte kan ta ansvar och veta hur många hobbyn de vill ha. Så att bedöma den där tidsanvändningen och säga att du är intresserad av det här och det här och det här. Men vi får ta det lite i tur och ordning. Att kanske i år så satsar vi på det här och så ser vi hur det känns. Att uppmärksamma när barn blir stressade och man själv också blir stressad av att det där schemaläggande är för intensivt.
Charlotte Wielitzko, vad är en bra nivå? När är man maximalt aktiverad? På ett bra sätt?
Jag tror att jag tänker att ordet maximalt bra aktiverad är på något sätt liksom, jag tänker sådär passligt eller tillräckligt bra aktiverad är kanske liksom ett bättre sätt att se på den liksom maximalt. Men jag tänker liksom att det gäller kanske att på något sätt också, och det här är kanske det här svåra som många av våra ungdomar också pratar om där på krisjouren, är att liksom hur ska man veta vad som är passligt för en själv? Så det är ju liksom fråga också om att liksom utveckla den där känslan för vad som är passligt för just mig. Att liksom lära sig känna igen. Liksom att vad som är okej och som är liksom roligt och som är engagerande men som inte gör en helt trött. Och sen också liksom att kunna uthärda lite tråkighet och liksom kanske känna sig liksom få, att den där tråkigheten också kanske leder till några kreativa stunder men att det ändå inte känns så där som att man har liksom ingenting och att man känner liksom en mer så långvarig tomhetskänsla, att man liksom inte har någonting att engagera sig.
Den här långvariga tomhetskänslan, är den vanlig?
No, jag tänker liksom att på det sättet är den kanske vanlig. Nu vet jag inte när jag är så långvarig, men jag funderar kanske det att det som är, det är ganska ovanligt att ha sådär stunder av tråkighet som sen leder till att hej, kanske jag skulle göra någonting roligt. För det finns inte liksom plats för det. Men det som jag tänker att är ganska vanligt som de ungdomarna som jag träffar säger är att liksom genast när de stannar upp så känner de en så här tomhet. Att de vet inte liksom vad de ska göra med den där tiden. Och eftersom det inte är tillåtet att liksom bara göra ingenting så då blir det en sån känsla av tomhet. Men nu finns det ju också de som liksom inte har så mycket att göra och sen som upplever på det sättet en mer långvarig tomhet. Mm.
Du som lyssnar på den här sändningen kan delta via telefon på 0600 11 12 13 och kommentera diskussionen här i studion. Om vi tittar framåt, hur ser framtiden ut? Kommer den här utvecklingen att fortsätta, att accelerera, det vill säga att det krävs mer och mer av oss hela tiden och vi blir allt mer hysteriska i det här vårt fyllande av våra liv? Mm. Är det på det sättet som det går?
Jag skulle ändå säga att var och en kan som individ ta ställning, att vi ska inte tänka att vi inte är aktörer i vårt eget liv, utan nu kan vi, det är svårt att motstå, men om man börjar aktivt tänka på det så är det möjligt att motstå och faktiskt fundera efter hur den vardag man vill ha med sina barn och sin familj och vad man tycker att på riktigt är viktigt. Och det som vi ju vet att på riktigt är viktigt är ju den här kärleksfulla närvaron. Det är att föräldern är intresserad av hur barnet tänker, vad barnet funderar på, vad barnet bekymrar sig för, vad barnet gläder sig åt. Att man delar den där mentala verkligheten, gläds tillsammans, sörjer tillsammans, ger tröst när den andra behöver tröst. Att man finns där för det där barnet. Och det är att den där kärleken inte kopplas till prestationer. För egentligen är det ju så att prestationer väcker beundran. Men beundran och kärlek är inte alls samma sak. Kärlek möjliggörs ju av sårbarhet och att man är ofullständig och inte kan.
Mm. Det här med kvalitetstid. Finns kvalitetstid eller är det bara tid som gäller?
Jag tänker nog att det finns kvalitetstid. Men det behövs ju tid för att skapa kvalitetstid. Men jag tänker liksom att nu är det ju... På något sätt kanske jag tänker att när man en gång liksom lär sig, som Miriam också talar om lite, så jag tänker att mycket handlar det ju om att liksom skapa ett förhållande med de där prestationskraven och den där känslan av press. Men jag tänker att nu är det helt möjligt liksom att skapa det där utrymme för sig själv att ha kvalitetstid. Och med kvalitetstid så menar jag då att tid som inte, att tid som är kravlös och tid var tankarna får sväva fritt. Och vad man då som sagt just är närvarande för varandra och trivs i varandras sällskap utan att göra någonting som är liksom utsagt produktivt. Men alltså, liksom det är ju produktivt att ha slötid.
Mm. Alfons Åbergs mamma säger att det är bra att ha tråkigt.
Ja, det tycker jag också. Ja.
Hon har jätterätt därför att ur tråkighet föds ju sen den där kreativa tanken. Att när först barn eller den unga säger att jag har ingenting att göra, så då kan man ju säga att det är ju fantastiskt, vad ska vi hitta på? Så att det som du talar om, just så här fritt flödande tid, att man bara sätter sig i soffan och funderar, vad ska vi göra? Och så ofta länder sig att tanka lite så att säga, att äta ett mellanmål eller någonting, så att man inte är hungrig och trött, och sen kan man hitta på något. Mm. Att lämna utrymme för det här.
I slaget efter 12 diskuterar vi idag om dagens föräldrar har orimliga krav på sig själva och vilka modeller vi föräldrar ger våra barn. I dagens debatt deltar Miriam Kallan som är professor i småbarnspedagogik och Charlotte Bielitschko. Nu gick det rätt i alla fall, från krisjouren för unga. Och du som lyssnar, du kan delta på 0611 12 13. Det här med att det snurrar på väldigt fort idag, så det stressar väldigt många människor och det gör ju att folk vill hänga med, folk vill vara duktiga. Det är liksom det här väldigt, väldigt bra att vara effektiv. Och det strider lite mot den här liksom kärleksfullheten och eftertänksamheten som det här som ni talar om. Folk känner sig pressade. Vad ska vi göra åt det här?
Det är en grej som föder sig själv. Liksom att ju mera, därför att det finns ingen ände på det, hur mycket vi borde kunna prestera. Så att ju mera vi går med i det där, desto värre blir det. Så det är helt enkelt, som du uttryckte, att ta en reflekterande position till hur man vill ha sitt liv. Och helt enkelt ställa sig lite på tvären när det gäller sådana saker.
Mm. Och också kanske liksom att uppmuntra det hos varann. För jag tänker liksom att det liksom, ibland känns det svårt att göra det ensam. Och speciellt den där liksom pressen att prestera. Så man kan bli liksom lite ensam med den där känslan. Så jag tänker att vi behöver kanske bli bättre också på att sådär hurra för varann. Och liksom lyfta fram de här kravlösa stunderna. Och den här liksom att nu hade vi fast sportlov och vi gjorde jättelite. Liksom, och sen kanske liksom dela den där känslan av yes, vi har lyckats ta det lite lugnare och vi har haft det bra. Liksom istället för att tala om liksom att jag är så stressad och nu är det så mycket jobb och allting. Liksom att, för det blir en sån där liksom hyllningseffekt också, liksom att det är på något sätt fint att vara lite trött och det är lite fint att vara utmattad, för då har man ju gjort något viktigt och då liksom arbetar man hårt och man är produktiv. Och så att jag tycker att vi borde bli bättre på att hylla att vi liksom klarar av att ta avstånd från det.
Är det bra att kunna vara dålig?
I viss mån nog. I den bemärkelsen att man brukar ju säga att det perfekta är det godas motsats. Så det goda inbegriper alltid element av ofullständighet och misslyckanden och allt sånt här. För det är ju helt enkelt så som livet är. Så det är ju bara att vara realistisk. Vi får aldrig någonting färdigt. Och vi blir aldrig färdiga. Det måste finnas någon som tar över där vi slutar. Så att det är liksom, det är på något sätt viktigt att erkänna sin litenhet. Och sen fundera i den där litenheten. Att vad kan jag då göra? Vad vill jag göra? Hurdant liv vill jag leva? Mm. I den mån man har de möjligheterna.
Mm. Klar, ni av att vara dåliga?
Jag tänkte just komma in på det där lite. Liksom just att oberoende om det är liksom bra eller dåligt att vara dålig, så jag menar, jag tycker att vi är ju liksom lite dåliga lite hela tiden, lite varje dag, och jag tänker att det är viktigt liksom att se det och att acceptera det och kanske lite också, jag vet inte, kunna ha roligt åt det och sen också se liksom att det kan vara någonting intressant som man kan utveckla eller något sånt, men jag tycker nog själv att jag har nog blivit bättre åtminstone på att vara dålig och kanske att se det liksom delvis se det med humor liksom och anta att det kommer ändå att hända liksom stunder vad jag känner att ja, no, det där gick ju kanske inte helt som planerat. Men liksom inte bara det att kunna kanske reagera positivt på sådana liksom stunder av dålighet, men liksom att kanske våga lämna in saker som inte liksom, som jag skulle kunna fila vidare på och bara vara så att good enough, liksom, det här är tillräckligt bra, nu tänker jag skicka iväg det här och om någon har någonting att säga till om det så då kan man ta den diskussionen sen. Mm.
Klarar man sig i dagens värld med den här inställningen som Charlotte visar på nu? Ibland är jag dålig.
Ibland är jag inte så bra som jag skulle kanske kunna vara eller vilja vara. Och jag tycker det är jätteviktigt att ge sig den tillåtelsen. Men om jag tänker som förälder så är det viktigt att komma ihåg att det finns en sån här korrigerande funktion. Att när man har misslyckats. Så det viktiga är ju då att, och det gör man, det har jag gjort och det har alla människor gjort, att man har just sagt det som man inte ska säga och varit fräst när man borde ha varit förstående och så vidare. Och då är det den där möjligheten att gå tillbaka och säga att mamma var lite trött och jag sa så där och det var dumt av mig och jag ber om förlåtelse eller vad det är som har varit. Ibland har jag gått tillbaka till händelser som har hänt för 10 eller 20 år sedan och tala om det. För att det har blivit liksom att gnaga. Och det där som blir på att gnaga igen, det är ju också sånt som tynger. Så det är jätteviktigt att kunna på det sättet. Barn är ju så jätteförlåtande. Så att man vågar liksom på det sättet erkänna att vi har misslyckats. Och sen går man tillbaka och gör det bättre. Och då visar man ju åt barnen också att människor, vuxna människor är inte fullständiga. De är totalt ofullständiga. Men det fina i kråksången så att säga är ju det att man kan faktiskt gå tillbaka och fundera på vad som hände och förklara vad som hände och be om ursäkt.
Mm. Och sen jag tänker att det är också viktigt att göra liksom en skillnad med att vad som är dåligt och vad som kanske ändå är tillräckligt bra. Mm. Liksom att det görs lätt en sån där liksom skiljelinje att om det inte är fantastiskt så då liksom är det dåligt. Så jag tänker också att kanske just det här att om man gör någonting som på riktigt är ett misstag och som man behöver liksom lappa till och visa att det går liksom att få saker att bli bra igen. Så det är liksom en sak, men jag upplever att hemskt mycket av sånt som hamnar i den där liksom dåliga lådan är sånt som kanske var helt tillräckligt bra. Att det var kanske inte så farligt. Mm. Att jag tycker att därför behöver vi liksom mera utrymme också för sånt som kanske inte är fantastiskt men som är helt bra. Jag tycker att vi behöver lära oss det området bättre.
Det finns en slogan som går ungefär så här att good enough is the new perfect. Är det på det sättet? Tillräckligt bra är det nya perfekta.
No, jag tänker att tillräckligt bra är åtminstone tillräckligt bra.
Okej, okay, ja, bra.
Precis, vi ska nöja oss med det.
vi hade en lyssnare med på tråden som inte vill vara med i sändningen, men han eller hen sa att ungarna hänger för mycket på telefon idag. Mm. Håller ni med?
No, jag tänker att vi kanske alla hänger lite för mycket på telefonen idag och då är det liksom ju speciellt viktigt att fundera på att hur hjälper vi liksom våra barn och varann och ungdomar liksom att reglera den där tiden på telefonen, för jag tycker att det är ju liksom svårt, det är svårt för alla i samhället liksom att reglera den där telefontiden tror jag liksom och så då är det ju liksom på något sätt att ändå se att det är ännu svårare när man är ung och ännu svårare när man är barn. Mm. Att kunna hitta liksom att vad är passlig tid, för jag menar telefonerna är ju designade för att hålla vår uppmärksamhet.
Ja.
Är telefonen en vän eller är det en mobbare, någon som det här tar ner oss?
Det är både och. Jag tycker att det finns bra fördelar med det. Man har lättare att få kontakt. Och om någon har haft en unge utomlands så vet den hur ljuvligt det är att man kan kontakta dem med Skype och så här. Så att det finns jättebra saker med det. Men det finns också just den här, de här smartapparaterna är ju byggda just för att göra en addiktiv, så att man faktiskt måste hänga där hela tiden och kolla det senaste flödet. Och så är det också uppbyggt på det sättet att det där flödet försvinner, så det är svårt att hitta. Så man får en sån här känsla att varje gång det plingar så måste jag ju då liksom kolla vad som har hänt. Och det kräver igen självreglering. Livet är nu bara sånt att vi måste reglera oss, vad vi äter och hur vi sover och vad vi dricker och hur vi motionerar. Allting kräver, och det här kräver också självreglering. Och jag skulle säga att vi är i tidernas begynnelse när det gäller det här. Vi har inte riktigt lärt oss det ännu. Men det kommer att vara helt naturligt att som förälder sätta sådana ramar och gränser för barnens smart apparatanvändande. Precis som att sätta dem för sig själva. Men just nu tycker jag att det överdrivna dimensioner. Att man ser liksom överallt att folk kan inte ta ett steg utan att sitta och, att gå och stirra på sin
apparat. Behöver vi regler för oss själva att vi sätter bort mobiltelefonerna efter typ 8 på kvällen?
Det är många som har märkt att sådana regler är ganska bra, men var och en måste ju själv liksom skapa dem. Men jo, vi behöver någon form av struktur på det här.
Mm. Påverkar det vår sömn till exempel ifall vi det här sitter och pillar på apparaten där länge på natten?
Absolut, det påverkar ju liksom hur vakna vi är och liksom överhuvudtaget bara ljuset från skärmen påverkar hur bra vi sover. Men jag tänker att överlag det där att kunna liksom lugna ner sig före man går och sova, så det är ju jätteviktigt. Och om man då har en telefon som hela tiden plingar, så då är det ju helt bra att kunna liksom på något sätt skapa lite distans mellan sig själv och den där elektroniken.
Mm. Nu ska jag kasta en blick genom rutan till kontrollrummet och fråga om vi har en lyssnare på tråden. Nej, vi har ingen lyssnare på tråden där för tillfälle. Om vi funderar vidare på det här med tillgänglighet. Vad ska vi ge våra unga för instruktioner om det här att hur liksom tillgängliga ska vi vara? Hur snabbt svarar vi på liksom det här mail till exempel? Svarar vi alltid i telefon oavsett om vi står i duschen eller sitter på toaletten? Ska vi alltid vara tillgängliga?
Själv personligen tycker jag ju att jag inte behöver alltid vara tillgänglig, utan jag kan notera att det här kommer en e-post och svara på den på måndag morgonen till exempel.
Det vill säga att du svarar inte under veckoslutet?
Inte alltid. Om det är något jättebrådskande så kan jag göra det, men jag brukar liksom samla dem till en viss punkt. Till exempel att nu bestämmer jag att måndag morgon mellan 9 och 10, då svarar jag på e-posterna. Och sen andra kommenterar att du svarar jättesnabbt och andra märker att okej, jag svarar inte förrän, fast den där posten kom på fredagen, förrän på måndag. Så att jag det där, men det är för att jag har märkt att det hjälper mig att göra det så där i sjok. Och sen gör jag andra jobb i sjok. Att jag har ingen kapacitet i multitasking. Och det vet jag, råkar jag veta, att det har ingen annan heller.
Okej. Vi ska ta in Kai som har ringt till oss. Hej på dig, Kai.
Hej, hej.
Du vill kommentera sändningen.
No, tack. Först så tycker jag det här var en intressant och bra diskussion som förs, tycker jag. Ett aktuellt ämne. Men jag funderar på det. Hur ska den lilla människan, den vanliga människan kunna bete sig när alla företag ska gå bättre och bättre, bankerna ska gå bättre och bättre, skolprestationerna ska bli bättre och bättre. Det är liksom hela samhället är uppbyggt så nu att duktigheten favoriseras. Hur ska man som enskild människa då kunna gå emot det här eller leva efter sin egen förmåga? Det är inte så lätt det.
Nej. Hördu, bra fråga, Kai. Tusen tack för att du ringde in. Vad säger du, Miriam Kalland? Tack ska du ha. Hur ska vi liksom det här klara av den här enorma pressen på en duktighet?
Lätt det är ju inte. Det är ju egentligen det som hela det här har på sätt och vis handlat om. När det nu nämndes företag och sånt här, så ska man komma ihåg att i Platons staten så menar han att den viktigaste egenskapen hos företagare är måttfullhet. Och jag tycker att den egenskapen har vi glömt. Det finns något som heter måttfullhet. Det är att man inte kräver maximal vinning. Och jag tycker att den här samma måttfullhetstanken är något som vi alla kan anamma.
Mm. Vad säger du, Charlotte Wilitschko? Måttfullhet? Går det att vara måttfull idag?
Jag tror nog absolut att det går att vara måttfull, men att, jag tänker att det kräver ganska mycket övning. Och jag tänker att det här som Kai sa, så jag tänker att just det här, att hur kan den här liksom lilla människan stå emot en sån liksom samhällspress. Så jag tänker att där är ju kanske också det att man är ju inte helt ensam. Kanske man kan prata med dem som är nära en, kanske man kan liksom på det sättet lite samla sig och få stöd för det där att man får ta det lite lugnare. Så jag tänker att man ska inte liksom bli helt ensam med det heller. Att kanske just också på jobbet liksom att starta en diskussion om det eller liksom att sätta ut sina gränser och säga att det här är inte okej för mig. Liksom att det är ingen idé att jag får så här mycket press för att det kommer inte att bli något bättre av det. Så jag tänker att det är den där liksom övningen att känna igen sina egna gränser och sen kunna liksom också uttrycka dem och säga att det här är inte okej för mig. Att ni får liksom ha era krav och era förväntningar, men det kommer inte att funka för mig.
Mm. Miriam, hon nickar medhåll hela tiden. Just på det här sättet är det.
Ja, jag tycker att det är viktigt att just söka stöd av andra också i den här. För sist och slutligen, när vi tittar på de här prestationerna, så talar vi sen liksom om någon elit som faktiskt når alla så här helt otroliga resultat. Och det stora flertalet av oss, så vi lunkar på och vi gör vad vi förmår och till slut så kommer vi en ålder då vi accepterar att det här är det vad vi förmår. Och sen åldern tar ut sin rätt, till slut så märker man ju helt av andra orsaker att man orkar mindre och mindre och helt enkelt måste börja begränsa.
Det vackraste ordet jag vet, det är det lilla ordet nej. Det här, tack ska ni ha, det här var Slaget efter 12 idag där vi diskuterar om dagens föräldrar, det vill säga vi som har suttit i studion och det här, ställer orimliga krav på oss själva och vilka modeller vi ger vidare till avkomman. I dagens debatt så deltog Miriam Kalland, professor i småbarnspedagogik och Charlotte Wielitschko från Krisjouren för unga. Hela det programmet hittar på arena.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack till er för att ni har varit med. Tusen tack till lyssnarna. Och vi hörs. Tack ska ni ha. Hej.